10 februari 1994.
Göteborg. Åtal
för 3 personer vid den svåra spårvägsolyckan i mars 1992.
De åtalade är spårvägens vd, ytterligare en chef och förmannen som lossade spårvagnens bromsar.
Det var den 12 mars 1992 olyckan inträffade. Spårvagnen på linje 7 började rulla ner mot Vasaplatsen i Göteborg sedan en förman lossat bromsarna på ett tågsätt som blivit strömlöst. Med våldsam fart får vagnarna in bland människorna som väntade vid hållplatsen. 13 människor omkom vid olyckan. Idag, nästan 2 år efter olyckan, blev åklagaren klar med sin utredning och sin stämningsansökan. Åklagaren delar haverikommissionens uppfattning om orsaken och åtalar 3 personer.
Det är verkställande direktören och den personen som är ansvarig för affärsområdets spårvagn inom Göteborgs spårvägar som ska bära det straffrättsliga ansvaret för de här bristerna i utbildning och i regelverk. Även den förmannen, trafikledaren här som lossade bromsarna, han är ju åtalad. Och det är bakgrunden till det är ju självklart på det sättet. Han har gjort ett aktivt handlande.
Trots att utbildningen varit bristfällig åtalas alltså bland annat förmannen som lossade vagnens bromsar. Brotten betecknar åklagaren som grova och de 3 åtalade kan få fängelsestraff, men åklagaren yrkar på villkorlig dom och kraftiga böter. Dessutom vill åklagaren att rätten ska döma Göteborgs spårvägar till så kallad företagsbot. Detta för att spårvägen brutit mot de regler som fanns kring utbildning och säkerhet.
Den 14 februari 1994, en rapport från Bosnien.
De serbiska styrkorna runt Sarajevo började sent igår återigen överlämna tunga vapen till FN-styrkan Unprofor. Samtidigt är den serbiska militären fast besluten att försvara sig mot ett eventuellt NATO-anfall. Det rapporterar vår utsände som tog sig över till den serbiska sidan av Sarajevo.
Den kallar sig Republika Serbska, den stora del av Bosnien där serber utropat en utbrytarstat. Den som belägrar Sarajevo som hotas av att om mindre än en vecka få sina ställningar bombade av NATO-plan. Den har en liten men någorlunda välutrustad armé. Den har naturligtvis hjälp av den riktiga Serbien. Den krigar hänsynslöst och den har en militär ledning som även ställd inför ultimatum visar hög svansföring. Det får jag igår när jag, inte utan svårigheter, tillsammans med 2 kollegor korsat konfrontationslinjen mellan den bosniska, i praktiken muslimska, arméns ställningar i Sarajevo sydosthörn och snirklat mig över till serberna och deras berg. Där uppifrån betraktade jag Sarajevo, där det låg sammanträngt i sin dalgång. Stadens höghus stod som utropstecken i kikarsikten. Jag tittade ner över stan på samma sätt som serbernas artillerister gjort i 2 år. Och att skjuta på Sarajevo är som att skjuta på sittande fågel. Vi accepterar inte hot, sa brigadgeneral Juban Kostovas, där han på sin bas beviljade mig en intervju. Och det var dagen då USAs försvarsminister Perry sa att när tidsfristen gått ut blir det ingen varning. Och från Frankrikes försvarsminister hört, kvällen den 20 vet alla vad som är att vänta. Och brigadgeneralen stod nu vid snöyran och sa:
svi koji bi došli na prostor Republike Srpske, na ovim našim prostor koji dođe na našu zemlju, na našu teritoriju, mi bi se branili, znači morali bi da se branimo i napadati.
Detta är serbiskt land och vem som än angriper det kommer vi att försvara oss emot och vi anfaller tillbaka. Till detta är Republika Srpska. Och brigadgeneralen tillade: vi är redo att slåss till sista man. En kapten vi råkade stöta på i en förläggning var grövre. FN-styrkorna, NATO, EU, hela Västeuropa kan ta sig i brasan. Det var ett yttrande som lät som det vore kusin med alla krigsmoder. Men karskheten är mindre bland civila och på lägre militärnivå. Det här går åt skogen, sa en skäggig man som låg i snön på en vägbana och försökte reparera en trasig Renault. Det är styrkt att regimen till sin armé tvångsrekryterar soldater bland flyktingar och det uppges att 16-åringar på militärskola skickas till praktiktjänstgöring vid fronten. Och längs en väg kom vi i slang med 2 meniga soldater som berättade att de varit vid ett militärfängelse i hopp om att där få besöka ljusbärade kamrater. Varför sitter era kompisar i buren, frågade vi. För att, svarade soldaterna, för att de försökt desertera, såklart. Staffan Heimersson, Jahorina, Republika Serbska i bergen ovanför Sarajevo.
Ett handelskrig mellan USA och Japan är nära förestående. Här är en rapport den 14 februari 1994.
Ett handelskrig mellan världens två ekonomiska giganter, Japan och USA, rycker allt närmare. Igår kom signaler om att USA förbereder sanktioner mot Japan sen förhandlingarna om att öppna den japanska marknaden för amerikanska produkter har misslyckats. Och japanerna samlar sig.
Det Japan som sa nej, ropar japanska tidningars rubriker jublande ut med en anspelning på den bästsäljare med samma titel som för några år sedan argumenterade för en tuffare japansk hållning gentemot USA. För även om den japanske premiärministern Morihiro Hosokawa och andra japanska politiska ledare sagt att Japan ska presentera egna förslag om en mer öppen marknad senaste G7-mötet i juli, är Hosokawa nu hjälteförklarad i Japan för att som första japanska ledare äntligen har sagt just nej till USA. Japan håller därmed på att göra sig av med sitt lillebrorskomplex, och det kommer att göra det svårt för Hosokawa att böja sig för vad slag av sanktioner USA än kan tänkas hitta på. Till och med den liberaldemokratiska oppositionen applåderar Hosokawas nej till Clintons krav att Japan ska binda sig för bestämda kvoter av import av bland annat amerikanska bilar med ratten på fel sida. New York Times hävdade för övrigt igår att det amerikanska handelsunderskottet inte är skapat av importhatande japanska regeringsbyråkrater utan av det låga amerikanska sparandet. Att amerikaner konsumerar mer än de producerar och måste täcka mellanskillnaden med import. Om Japan exporterade mindre till USA skulle bara andra länder exportera mer. Men risken för ett sammanbrott i handelsrelationerna med inslag av handelskrig mellan världens två rikaste nationer, trots deras försvarssamarbete och fasta band på många andra områden, ska enligt politiska bedömare ändå inte underskattas, därför att, som jublet i Japan över Hosokawas nej understryker, både Hosokawa och Clinton plockar poäng på sina respektive politiska hemmaplaner på att vara tuffa mot varann. Bengt Tärner, Hongkong.
Yenen har stärkts mot dollarn, och det är inte förvånande, tycker Olev Trygg som är valutachef på Swedbank.
Nej, det är inte någon överraskande reaktion. Amerikanerna har under längre tid försökt prata upp yenen i konkurrensskäl, eftersom de har så stora obalanser, och genom en starkare yen så tappar ju då den japanska exportindustrin marknadsandelar, är ju tanken.
Olev Trygg på Swedbank. Och med oss i studion har vi nu vår ekonomireporter Christer Hillbom. Är det en ren spekulation som pågår nu? Handlar det om att tjäna snabba pengar?
Ja, delvis kan det kanske vara på det sättet. Det finns mycket som talar för att det kommer bli en period nu av oro och ordkrig i de här handelsrelationerna mellan USA och Japan. Och man kan ju tänka på att Japan finansierar ju faktiskt en stor del av den amerikanska statsskulden. Och i ett läge med oro kan det mycket väl bli så att de här japanska investerarna, de drar tillbaka sina placeringar i USA. Det vill säga de säljer dollar och köper yen, och då kommer alltså yenkursen att gå upp. Och sånt här är ofta spekulanter väldigt känsliga för, så att man kan då vädra sånt här i förväg, och då är man på plats omedelbart efter sånt här möte.
Tyskland, 14 februari 1994.
Länge har det i Tyskland viskats och antytts att när den förre socialdemokratiska förbundskanslern Willy Brandt för snart 20 år sedan tvingades avgå, så var den egentliga orsaken hans kvinnoaffärer. Det verkar nu också vara bevisat. Den officiella anledningen till Brandts avgång var att en av hans närmaste män hade avslöjats som östtysk spion.
Hela Västtyskland var chockat när det på våren 1974 stod klart att landets dåvarande regeringschef, socialdemokraten Willy Brandt, med ett förflutet som krigsflykting bland annat i Sverige, i många år hade haft en östtysk spion, Günther Guillaume, i sitt kansli i sin omedelbara närhet. Willy Brandt avgick efter en kort tids tumult och idag lägger den tyska veckotidskriften Focus fram ett omfattande material som slår fast vad många misstänkt och talat om. Det var Willy Brandts kvinnoaffärer som fällde honom. Inte bara det att spionen i hans kansli hade levererat statshemligheter till Östberlin. Spionen Guillaume levererade nämligen också kvinnliga bekantskaper till Willy Brandt och han hade full insikt i Brandts övriga, mycket vidlyftiga kvinnoaffärer. Den västtyska regeringschefen hade alltså blivit ett lätthanterligt objekt för utpressning om östsidan känt ett behov av det. Tidningen Fokus publicerar också dokument och korrespondens som visar att vad Brandts regeringskamrater och den västtyska socialdemokratiska partiledningen framförallt fruktade var att spionen Guillaume senare under rättegången mot honom skulle börja berätta om hur han förmedlat älskarinnor till Willy Brandt, som sedan krigsslutet var gift utåt sett lyckligt med en norska. Då, om inte förr, hade Brandt ändå fått avgå och skandalen hade blivit ännu värre. För det hade inte det i moraliskt hänseende småborgerliga socialdemokratiska partiet klarat av. Nej, det var viktigt att Brandt avgick snarast och man kunde då hoppas på en reträtt som såg mer värdig ut. Kalkylen var i det läget sannolikt riktig och spionen Guillaume kom aldrig senare att nämna ett ord om Brandts kvinnoaffärer. Han överlämnades så småningom till Östtyskland som bytte mot politiska fångar i öst som fick komma över till väst. Willy Brandt avled för 2 år sedan och dokumentationen kring hans amorösa äventyr under regeringschefstiden som nu har blivit offentlig bygger i hög grad på den västtyska säkerhetspolisens snart 20 år gamla förhör med Willy Brandts livvakter. Också livvakterna kom att engageras i de kvinnliga besöken hos Brandt när han var ute och reste. Ibland var det de som skaffade fram hans tillfälliga bekantskaper. Vid ett tillfälle, framgick det under förhören, så hade livvakterna varit vittne till hur spionen Guillaume lotsat in en okänd svenska i Brandts sovkupé i ett specialtåg. En kvinna som såg så ovårdad ut att hon väckt särskild uppmärksamhet hos livvakterna. Jan Mosander, Berlin.
Februari 1994, Grekland
och Makedonien.
Grekland kommer att stänga sitt konsulat i Makedonien och man kommer att vägra Makedonien tillträde till den grekiska hamnstaden Thessaloniki. De här besluten innebär en påtaglig skärpning av den 2 år långa konflikten mellan Grekland och Makedonien. Grekland anser att namnet Makedonien tillhör det historiska grekiska arvet. I Greklands norra del finns också en provins med namnet Makedonien.
En annan kommentar på samma tema.
Konflikten mellan Grekland och den forna jugoslaviska republiken Makedonien skärptes idag sedan regeringen i Aten beslutat vägra den nya helt landomslutna Balkanrepubliken tillträde till den grekiska hamnstaden Saloniki.
Grekerna har nu spelat ut ett av sina starkaste kort för att pressa fram eftergifter av regeringen i Skopje. I ett tv-framträdande strax före ett extra regeringssammanträde i Aten idag sa premiärminister Andreas Papandreou att det nu blir stopp för skeppning av gods till och från den omtvistade republiken i norr via Saloniki. Dessutom stänger grekerna sitt konsulat i Skopje som är huvudstad i den nya republiken. Anledningen till allt detta är, sa Papandreou, Skopje-regeringens omedgörliga och aggressiva uppträdande i den 2 år långa konflikten. Dispyten gäller ju framförallt namnfrågan. Grekerna accepterar inte att någon lägger beslag på det historiska namnet Makedonien, som ju också är en nordgrekisk provins. Det kräver dessutom att grannen i norr slutar använda en grekisk symbol i sin flagga och avlägsnar en passus i författningen som kan tolkas som territoriella anspråk. Grekland har förgäves vädjat om förståelse från omvärlden. Ett bakslag var att FN tog upp rivalen som medlem under namnet den forna jugoslaviska republiken Makedonien. Och trots intensivt grekiskt motstånd har hälften av EU-medlemmarna gett diplomatiskt erkännande. Måttet rågades tydligen när också USA för en vecka sedan erkände den tidigare Jugoslavienrepubliken. På 40-talet en skapelse av Tito. Papandreou sa att regeringen i Skopje därigenom fått fel signaler och fått det falska intrycket att man kan nonchalera Grekland. För republiken Makedonien blir det ett kännbart avbräck att inte få tillgång till hamnen i Saloniki. Det mesta av handeln går den vägen, inte minst oljan. Alternativa vägar är nu Albanien och Bulgarien, men det är mycket längre. Endast livsviktiga förnödenheter av humanitär art kommer att släppas igenom via Saloniki. Krisstämning på södra Balkan alltså, samtidigt som NATO förbereder flygangrepp mot de bosniska serberna runt Sarajevo.
Åke Wiklund rapporterade.
Februari 1994. Rapport från Bosnien, bland annat om FN-svenskar mitt i stridernas centrum, Sarajevo.
FNs befälhavare i Bosnien, general Rose, sa idag att bosnienserberna är på god väg att uppfylla kraven på ett tillbakadragande från Sarajevo. Och samtidigt hotade den bosnisk-serbiske stabschefen Milovanovic med blodbad på utlänningar om NATO börjar bomba serbiska ställningar. Och FN-svenskarna i Sarajevo ska nu placeras ut på berget Igman.
Så har även svenskarna kommit till det sönderskjutna Sarajevo, staden som har plågat världssamvete de senaste 2 åren. Men efter den senaste massakern har dock FN och NATO bestämt sig för att agera. Och vapenvila ska övervakas av bland annat 200 svenskar. Och begäran från FN om svensk hjälp kom snabbt och oväntat.
Det kom liksom, vi fick reda på det en dag innan att vi skulle hit, så det är liksom en bisyssla att vi har gjort innan egentligen.
Vet dina anhöriga var du är?
Nej, jag har inte hunnit ringa hem än, så att jag är i Sarajevo är det ingen hemma som vet direkt.
Svenskarna övernattade här. Det är idag en fransk bas, men för 10 år sedan så spelade man här i ishockey under vinter-OS. Huvudstyrkan lämnade Sarajevo i morse vid 8:30. Kvar i Sarajevo är 30 svenskar. De har en dag på sig att vila upp och att göra i ordning sina fordon. De ska antagligen till berget Igman, ett näste för serbiskt tungt artilleri. Natten mellan söndag och måndag kommer kanske att bli den mest dramatiska i detta krig. Och pojkarna här, de har pratat om att det här uppdraget kan komma att kosta dem livet.
Har du kollat bak eller?
Ja, det har jag gjort.
Och?
Och det är jag medveten om, att det är väl alla, redan när vi ryckte in så har vi pratat igenom det här. Och det är jag medveten om att det kan göra.
På vilka sätt har du förberett då, om det här skulle kosta dig livet? Har du gjort några praktiska förberedelser inför det?
Hemma menar du?
Ja.
Ja, det har jag gjort. Jag har skrivit testament och allting, det är klart. Men det hoppas jag slippa användas.
Är det någonting annat?
Nej, jag vill hälsa dem. Alla i Falun jag känner.
Svenskarna i Sarajevo idag.
Februari 1994. Affären mellan Volvo och Renault börjar ta slut.
Detaljerna kring skilsmässan mellan Volvo och Renault presenterades i eftermiddags. En skilsmässa som kan bli en dyrbar historia. Men enligt Volvo-ledningen finns inga alternativ.
Det var nöjda Volvo-direktörer som på rekordkort tid avslutat förhandlingarna med Renault och den franska staten. I princip byter Volvo och Renault tillbaka sina respektive aktier. Och när det är gjort har Volvo sammanlagt betalat Renault nästan 8 miljarder kronor kontant. Men Volvo har kvar 8% i Renault som Volvo kan sälja när Renault kommer på börsen. Men ingen tror idag att 8% i Renault är värt 8 miljarder kronor, inte ens Volvos ledning.
Det är självfallet att det här är en erfarenhet som har kostat några kronor.
När fusionen skulle genomföras så hette det att Volvo och Renault var så sammanflätade så att det fanns ingen återvändo. Men nu så har det gått snabbt att lösa upp de här avtalen. Ljög ni förut?
Nej, jag tror inte vi ljög, utan det är väl så att i och med att den ambition som då fanns det inte gick att genomföra av olika skäl, så har vi bedömt från båda parter att detta är det naturliga sättet att nu lösa upp det här.
Både Volvo och Renault har mycket starka skäl att skiljas. Bägge företagen vill ha sin frihet. Renault för att kunna genomföra privatiseringen lättare. Volvo för att kunna stärka Volvo personvagnars ekonomi bland annat och kanske framförallt behålla sina stora vinster. Uppgörelsen innebär också att Volvo måste skriva ner värdet på sina tillgångar, vilket i sin tur leder till att Volvos vinst för 1993 blir drygt 5 miljarder kronor lägre än annars. Och inte minst, formellt är avtalet inte underskrivet ännu.
Henrik Borgström, Ekots ekonomireporter, vad betyder det här beskedet idag?
Ja, om inte affären hade gjorts så här nu så hade ju Volvo och Renault suttit kvar i varandras tvångströjor ända fram till år 2001. Och det hade ju inte varit bra eftersom Volvo uppenbarligen inte ville fortsätta. Inte det fördjupade samarbetet, alltså en fusion, det sa man nej till. Och nu har ledningen svängt också när det gäller alliansen.
Kan man säga att Volvo har tjänat på alliansen med Renault ändå, eller har Volvo förlorat?
Ja, man har ju alltså betalat nästan 8 miljarder svenska kronor totalt då och har kvar 8% av aktierna i Renaults moderbolag. Och då kan man ju lätt räkna ut att om Renault, när det blir börsnoterat i höst i Paris, värderas till 100 miljarder, då har man gått plus minus noll eftersom man får 8% för 8 miljarder. Men värderas Renault lägre, då har man råkat ut för en värdeminskning och förlora pengar när man säljer aktierna. Så det återstår att se till i höst om det totalt sett var en bra affär. Men det är kameralt sett kan man säga. Sen är det ju då massa andra effekter, till exempel att Volvos fabriker i Skövde och i Olofström, de får ju fortsätta att leverera olika delar till Renault, och det är ju ett positivt värde.
–18 februari 1994. Grekland-Makedonien-krisen igen.
Medlemsländerna inom EU fruktar att Greklands blockad mot grannlandet Makedonien kan öppna en ny front på Balkan. Och ordförandelandet i EU, Grekland, kritiseras nu mycket hårt inom den europeiska unionen, det rapporterar vår korrespondent i Bryssel.
Det hör till god ton att EUs ordförandeland håller tillbaka sina egna nationella intressen om de strider mot gemenskapens bästa. Redan genom att tidigare visa sin motvilja mot EUs och NATOs beslut att ställa de bosniska serberna inför ultimatum, redan där bröt Grekland mot skick och bruk i den europeiska unionen. Men beslutet i Aten att stänga hamnen i Thessaloniki för Makedonien har vidgat sprickan, och den annars så tillbakahållne ordföranden i EU-kommissionen Jacques Delors varnar Grekland för att gå emot europeiska intressen. Ända sedan Makedonien utropade sin självständighet efter Jugoslaviens sammanbrott har den nya staten varit en nagel i ögat för Grekland. Grekerna anser att bara själva namnet Makedonien tyder på att grannlandet har anspråk på den nordliga grekiska provinsen med samma namn, och irriterades starkt när det ena europeiska landet efter det andra erkände Makedonien. Häromdagen kom också USAs erkännande, och det blev tydligen droppen för Greklands oberäknelige premiärminister Andreas Papandreou. De andra EU-länderna fruktar nu allvarligt att Greklands stryptag på sin svaga granne kan komma att öppna en ny front på Balkan, där Makedonien är en ytterst bräckligt sammanhållen mosaik av folkgrupper. Grekland har redan börjat stoppa livsviktiga laster för Makedonien i Thessalonikis hamn och hindrar också långtradare vid landgränsen i norr. Samtidigt utsätts Grekland för hård press att häva blockaden från Tysklands och Belgiens utrikesministrar, som båda idag befinner sig i Aten. Och Danmark kräver att Grekland ställs mot väggen vid utrikesministermötet i Bryssel nästa vecka. Titti Nylander, Bryssel.
Februari 1994. Hur påverkas livet i Serbien utav det pågående inbördeskriget i Bosnien?
Ett mycket tydligt resultat är en kraftigt sänkt levnadsstandard i landet. Och det är ett pris som framförallt den serbiska allmänheten får betala. Och levnadsstandarden i Serbien sjunker fortfarande dag för dag. Krigssatsningarna tillsammans med FNs sanktioner har fört 10 miljoner människor i Serbien 30 till 40 år tillbaka i tiden, säger en ekonomiprofessor i Belgrad till vår utsände.
Under den tid de jugoslaviska delrepublikerna var sams var Berislav Cefer en betrodd ekonom med uppdrag både i förvaltningen och vid olika universitet. Nu är han pensionär, men han säger eftersom han råkar vara kroat boende i Serbien vill ingen ha med honom att göra här. Och i Kroatien betraktas jag som svikare, säger han. Han bor med sin serbiska hustru i en del av en fin villa i Belgrad. Vi kan bara värma upp i ett rum, ursäktar han sig när jag kommer på besök. Det fina biblioteket han har tittar han på genom en glasdörr, eller så tar han på sig ytterkläderna när han hämtar någon bok. Det finns bara dystra siffror, säger han, när jag ber honom karakterisera Serbiens ekonomi. Jugoslavien var på väg mot en tätposition i den här regionen när allt började rasa, redan före krigshändelserna, säger han. Och nu har vi hamnat på samma nivå som länder i tredje världen i Asien och Afrika. Medelinkomsten är nu bara en femtedel av vad den var när Jugoslavien var en sammanhållen stat, säger han.
The level of living today is so poor as was perhaps before 30-40 years ago.
Levnadsstandarden är nu densamma som den var för 30-40 år sedan, säger professor Sefer i Belgrad. Människor överlever tack vare att det finns en stor landsbygdsbefolkning. De kan odla själva. Många i städerna har sitt ursprung på landsbygden. De har kvar försänkningar där. Stora summor kommer dessutom från 1 miljon jugoslaver som har jobb i västeuropeiska länder. En betydande del av den serbiska budgeten används för krigföring i Kroatien och Bosnien. Allt som har med utbildning, hälsovård och social service att göra faller samman. Sjukdomar som vi inte har haft på flera årtionden kommer tillbaka, säger professor Sefer. Industrin som mest satsar på krigsmateriel är igång bara till en tredjedel. Och bara en tredjedel av arbetsstyrkan har vettiga jobb. Till detta ska läggas den börda som 500 000 flyktingar från Bosnien och Kroatien innebär. Och den flykt av unga människor ut ur landet som pågår. Återuppbyggnaden kommer att ta längre tid än det tagit att riva ner allt det här, säger ekonomiprofessorn Berislav Sefer. Lars-Gunnar Erlandsson, Belgrad.
Den 21 februari 1994.
God morgon. Det blir inga flygattacker mot bosnisk-serbiska ställningar runt Sarajevo. Inte i nuläget i alla fall. Det beskedet lämnades ett par minuter efter det att NATOs tidsfrist gick ut i natt.
We have satisfied ourselves
that the work accomplished by AMPROFOR up to this point ensures us that there's no need to resort to airstrike.
Ett föga överraskande besked. Beslutet att inte tillgripa våld har fattats trots att alla serbiska vapen inte dragits tillbaka eller ställts under FN-kontroll. Men det är inget vare sig NATO eller FN är beredda att bråka om. Det gör däremot den bosniska regeringen som än en gång känner sig svikna av omvärlden.
The weapons which has not been handed to them and put under control have to be target of the airstrikes. We insisted on that.
Möjligtvis låter den bosniska presidenten sig lugnas av beskedet att NATOs hot inte undanröjt i och med nattens beslut att ligga lågt. FN-trupperna kommer att fortsätta att avväpna Sarajevos belägrare. Om de sätter sig på tvären kommer NATO att slå till.
If weapons return to the 20-kilometer zone to threaten Sarajevo, or if weapons outside that zone fire on the city, they will be subject to airstrikes.
Det blev en kamp mot klockan för FN-soldaterna i slutskedet av NATOs ultimatum till de stridande i Bosnien. In i det sista var det osäkert om den bosnisk-serbiska sidan i konflikten hade dragit tillbaka alla sina tunga vapen eller överlämnat dem i FNs kontroll. Officiellt uppgavs i Sarajevo att 225 serbiska vapen var under FN-kontroll. 43 bosniska hade omhändertagits. Under kvällen väntades sedan rapporter om 9 serbiska ställningar där det fortfarande rådde oklarhet. Men det såg ut som att serberna inte skulle leva upp till kraven i NATOs ultimatum.
Well, I can't make any predictions because there are still hours to run. We still have reports coming in. It'd be extremely unwise of me to make any firm predictions. But you can read the figures as well as I can do, and that is that on the whole, we are over halfway to controlling the sites that we've identified or verifying them.
Men även om samtliga vapen inte tycktes finnas under FN-kontroll var den allmänna bedömningen under kvällen i Sarajevo att situationen ändå var acceptabel både för FN och NATO. Klockan är 1 på natten till måndag den 21 februari. Det är den tidpunkt när NATOs ultimatum till de stridande parterna i och kring Sarajevo går ut. Hittills har allting varit lugnt i Sarajevo. Utegångsförbud gäller sedan klockan 22 i går kväll och gatorna är tomma och tysta.
Kina 21 februari 1994.
Och så till Kina där det politiska förtrycket mot oliktänkande inte har minskat enligt den amerikanska människorättsorganisationen Asia Watch. Rapporten kommer vid ett känsligt tillfälle eftersom USA:s kongress den här veckan börjar granska situationen i Kina för att så småningom besluta om Kina ska få behålla sin ställning som mest gynnad handelsnation.
Rapporten från Asia Watch är det första försöket av någon organisation att dokumentera tusentals politiska fångars öden i Kina och i Tibet. Och enligt Asia Watch, som normalt är mycket trovärdigt, förtjänar Kina inga erkännanden för bättre hantering av de mänskliga rättigheterna. Tvärtom, eftersom det politiska förtrycket fortsätter att öka, rättegångar fortsätter att vara utomordentligt godtyckliga och ofta uppgjorda på förhand, och misshandel och vanskötsel av fångar fortsätter precis som förr. Regeringen i Peking anklagas också för att utnyttja politiska fångar som är välkända i väst som ett slags gisslan eller som bytesobjekt som friges vid viktiga tillfällen för att få ut maximal politisk effekt, vilket enligt Asia Watch ofta också lyckas eftersom västvärlden så gärna vill göra affärer med Kina att man därmed också gärna ser sådana frigivanden som tecken på ett förbättrat människorättsklimat i Kina och föredrar att bortse från det fortsatta och förra året till och med ökade fängslandet av politiskt obekväma personer. Proportionerna 1993 var 37 frisläppta per 250 nya fängslanden. Den 664-sidiga, utomordentligt detaljerade rapporten redogör för 1700 fångar som en del fall hålls fängslade sedan tidigt 70-tal för sin politiska eller religiösa övertygelse. 80% av de senaste årens nya fängslanden har enligt Asia Watch gjorts i Tibet, där främst buddhistiska munkar och nunnor hålls i fångläger och så kallade omskolningsläger. Enligt andra rapporter kan det vara flera tiotals miljoner som hålls fångna i Kinas gulagarkipelag. Asia Watch-rapporten kommer vid en tidpunkt då Kinas hantering av de mänskliga rättigheterna är föremål för närgången granskning. Den amerikanska kongressen inleder förhör den här veckan inför beslutet i juni om USA ska förlänga Kinas status som mest gynnad nation. Beslutet är värt mångmiljardbelopp för båda länderna. Till skillnad från Asia Watch påstod det amerikanska utrikesdepartementet nyligen att Kina, som för övrigt är Sveriges särklassigt snabbast växande exportmarknad, har bättrat sig, om än inte tillräckligt. Bengt Turner, Hongkong.
Den 22 februari 1994. Spelet bakom kulisserna i Europaunionen är ganska smutsigt, enligt min åsikt.
Och vi ska fortsätta morgonekot med en rapport från vår korrespondent i Bryssel. Det gäller alltså EU-länderna som vi hörde inte vill gå med på det svenska kravet på reducerad medlemsavgift under de första åren. Det här står klart efter nattens överläggningar och det diskuteras också naturligtvis inför dagens avslutande förhandlingar som äger rum i Bryssel. Och det är ont om tid. Den hårdaste motståndaren är Spanien som går längst i sina krav. Vår korrespondent har träffat Spaniens Europaminister i Bryssel.
Spaniens galant Europaminister Carlos Westendorp spelar högt, men han spelar med dubbla budskap. Han säger att det är oerhört viktigt för Europa att Sverige och de andra kandidatländerna kommer med i EU, och han säger att det är utomordentligt viktigt att tidtabellen hålls. Men samtidigt kastar han grus i maskineriet på det framrusande tåget. Spanien begär till exempel att en del av de ansökande ländernas nettobidrag till EU går rakt in i en fond för de fyra fattigaste länderna, bland vilka finns, ja, just Spanien.
I would like to stress that contrary what was has been said in some media last week, Spain does not pretend at all to consecrate the whole amount of the new members to cohesion for the four members of the cohesion.
Spanien har aldrig sagt att hela Sveriges och de andras nettobidrag skulle gå in i fonden, säger Carlos Westendorp, och nämner istället en summa som skulle motsvara ungefär hälften. Men också det kravet skapar ännu oenighet hos Sveriges motparter, som i natt var överens om en sak, att avvisa Sveriges krav på sänkt medlemsavgift de första åren. Ett annat villkor som Spanien är ensamt om att ställa är att de nya länderna inte ska få vara med från början om EU som planerat inför en gemensam valuta år 1997. Spanien skulle nämligen riskera att hamna utanför och diskvalificera sig om rikare länder höjer ribban för hur det ska stå till med ekonomin i landet för att få vara med, sägs det i Madrid. Vi har redan svårt att hålla näsan över vattnet, och med fler i badet, ja, då är risken att vi drunknar, säger Carlos Westendorp.
If we are now with the water here or even here and we expect to be like that, if there are three more in the bath, well, in this case we are drowned.
Men Sveriges Europaminister Ulf Dinkelspiel undviker att särskilt peka ut Spanien.
Nej, för oss är det ju så att det är EU som är den motpart vi förhandlar med, och det som vi har att hantera, det är EUs gemensamma positioner.
Men är det inte ett problem då att Spaniens här agerande förhindrar EU att inta gemensamma ståndpunkter?
Jag har konsekvent avhållit mig från att kommentera rykten om EUs interna överläggningar. Och jag tror jag gör det också idag.
Europaminister Ulf Dinkelspiel, och det var Titti Nylander i Bryssel som intervjuade honom. Vid ett internt möte med EU-ländernas ambassadörer i Sverige igår sa ordförandelandet Greklands ambassadör att förhandlingarna med de fyra ansökarländerna, däribland Sverige alltså, knappast kommer att klaras av inom den uppsatta tidtabellen. Officiellt vill inte ambassadören vara lika pessimistisk.
Svårigheterna i medlemskapsförhandlingarna gäller att det är för många frågor som fortfarande inte är klara. Ja, det återstår till och med flera delkapitel där EU-sidan inte har enats inbördes om en gemensam förhandlingsposition ens. Om inte det just nu pågående ministermötet i Bryssel, där även Europaminister Ulf Dinkelspiel ska framträda, lyckas rensa undan ett betydande antal mindre frågor, då är uppgiften närmast övermäktig att under den vecka som nu återstår hinna med de stora, svåra frågorna. Norrlandsstödet, medlemsavgiften och ansökarländernas inflytande i form av antal röster i ministerråd och EU-parlament.
...22 februari 1994, om svensk ubåtsspaning.
Avancerad amerikansk fotospaningsutrustning har gjort det möjligt för flygvapnet att ta ytterst detaljerade bilder av förmodade ryska ubåtsbaser. Baser som antas ha samband med de påstådda ubåtskränkningarna i Stockholms skärgård. Försöken att kartlägga verksamheten med ryska miniubåtar är också ett exempel på det nära militära samarbetet mellan Sverige och USA.
Bara en liten grupp specialister har arbetat med det amerikanska höghöjdsspaningssystem som finns installerat på ett av flygvapnets Viggenplan. Med denna högupplösande kamerautrustning kan piloten få mycket detaljerade markbilder. Man kan läsa siffrorna i fören på båtarna, men ännu inte på bilarnas nummerplåtar, förklarar en av de militära experter som Ekot talat med. Fotograferingen sker alltså från hög höjd och är en mycket avancerad manöver. Piloten flyger an mot målet i hög fart. Så sent han kan, med tanke på risken att kränka ryskt luftrum, vänder han med full effekt planet rakt uppåt. När det så är på toppen av kastbanan, där sikten är perfekt, görs fotograferingen. Det är på detta sätt som försvaret skaffat bilder över en misstänkt ubåtsbas i Primorsk i Kaliningrad. Bilder som man anser bidrar till att området med säkerhet kan pekas ut som bas för ubåtsintrång på svenskt vatten. Liknande spaningsräder har genomförts i flera tillfällen, bland annat mot ett område utanför det dåvarande Leningrad. Flygspaning i Finska viken görs enbart efter särskilt tillstånd från överbefälhavaren och är extra känslig när Viggen rusar in mot målet på vågtoppshöjd för att undgå radarupptäckt. Risken att kränka finskt eller ryskt luftrum är stor. Försvaret har genom återkommande fotospaning och datorbearbetning av de detaljerade bildbevisen kunnat följa förändringar vid de misstänkta basområdena. Sverige har också tillgång till resultat av amerikansk militär satellitspaning över Baltikum och det inre av Finska viken. Försöken att kartlägga baser för ryska miniubåtar är också ett exempel på det nära militära samarbetet mellan Sverige och USA. En samverkan som inte påverkas av att Sverige står utanför NATO. Försvaret kan tillgodogöra sig avancerad amerikansk utrustning, underrättelsesamarbete och expertis för analys av registrerade undervattensintrång. ÖB Bengt Gustafsson har också enligt uppgift fått redogöra för ubåtsjakterna i den svenska skärgården och spaningen efter ryska baser inför den högsta amerikanska försvarsledningen, Joint Chiefs of Staff.
Och det var Börje Remdahl som var reporter.
...22 februari 1994, framåt för svenska småföretag.
Det går bättre för fler och fler svenska småföretag nu. De flesta företagarna tror att det förbättrade läget kommer att hålla i sig. Det framgår av en undersökning som Industriförbundet nyss har gjort. Levi Pettersson Industrier i Anderstorp är ett sådant företag där efterfrågan på produkterna har ökat markant. Och nu inför ägaren Lennart Idin nattskift. Två personer har nyanställts och en av dem är Erki Niemi.
Ja, jag tänkte i början i alla fall att det var vad som helst. Det var annonser på tidningen och jag är väldigt lycklig att jag fick det jobbet. Det är inte lätt, 50-åring, det är inte lätt att få jobb.
Hur gammal är den här fabriken?
1914.
Lennart Hedin, varför går det så bra för er?
Vi har kraftigt specialiserat oss. Tidigare så hade vi 30-40-tal olika produkter och nu är vi nere i under 10. Vi har dessutom bantat personalstyrkan, framförallt på den administrativa sidan. Det är lika måste för oss som för de stora företagen. Så att det kommer inte att fungera utan att man är väldigt duktig på just det man gör.
Men om Riksbanken då inte hade tagit beslutet att låta kronan flyta fritt i november 92, hade ni fortfarande kunnat ha den här bra situationen då som ni har idag?
Säkert inte. Jag är rädd för att då hade lågkonjunkturen fortsatt till och med neråt. Så att utan deprecieringen av kronan så hade det varit mycket besvärligt.
Ett tiotal maskiner går för fullt här inne. Det är ganska stora maskiner som alla tillverkar delar till lastbilar. Och sen så står det en massa lådor här på golvet som det står Volvo på. De här delarna ska alltså snart skickas iväg till Volvo. Levi Pettersson är ett företag som tillverkar i första hand upphängningsanordningar till lastbilar. Alltså de här sakerna som ser till att till exempel bränsletanken och ljuddämparen hålls på plats.
Det är mässingsband där man klipper ut de här ringhållarna och sen blir det ju en viss del skrot över.
Så det är alltså det här som är här borta som är själva ringhållarna?
Ja, dessa ringhållare, ja. Så enkelt är det.
Den undersökning som Industriförbundet har gjort genom att fråga ett 80-tal företag visar att orderläget har ökat för nästan 60% av de här småföretagen under det senaste året. Och nästan lika många småföretag tror också på en ytterligare ökning.